Det känns helt overkligt att snön försvann så fort. Att den kunde det. Jag kunde inte föreställa mig att den skulle kunna försvinna överhuvudtaget.
Nej,
det kändes som ett evigt tillstånd.
Det är verkligen på något sätt overkligt att se liksom bara asfalt och grönt gräs. Nu kan jag ju säga att den har ju inte helt försvunnit i Sundsvall då.
Nej, hur är det med ett fjäll?
Det håller ju då på att förvandlas till ett grustag, eller ja, du vet.
Ja, ja, för det är allt grus som följde med.
Så mycket skit i det där berget alltså. Ja. Det kommer ju inte att försvinna snön heller, det är ju väldigt kompakt. Så sakta men säkert så krymper det och blir mer och mer grus och mindre snö.
Man tänker också att det där vattnet som det förvandlas till inte är så fräscht.
Nej, men så är det väl med alla snöhögar överallt, eller?
Ja, jo, i och för sig. Ja, kanske. Har ni haft översvämningar?
Inte några akuta direkta. Jag tror det har varit värre i Hälsingland.
Här var det verkligen, när man tittade ut över dalen här så var det som att bo i havet. Eller det såg ut som, den här våran dalgång är ju en gammal havsvik från början. Det var ju tydligen det fram till Kristi födelse ungefär. Det började liksom landhöjningen i kombination med vattennivåns sjunkande. Jag kan inte de där sakerna. Men i alla fall så var det en havsvik fram till dess. Och nu under våren så har det verkligen sett ut som en havsvik igen.
Mm. Ja, det är fascinerande.
Ja, det är det. Det var ganska fint. Välkomna till Norrlandspodden. Vi är tillbaka igen, sporadiskt. Och vi har en gäst igen. Våra nya grej och har gäst. Det är Mats Jonsson. Hej Mats.
Hej.
Hej Mats och hej Po. Jag är också här.
Hej Sofia. Välkommen hit Mats.
Tack så mycket. Ja. Det är fantastiskt att vara här måste jag säga.
Fantastiskt att ha dig här.
Tack.
Ja. Du är ju en turnerande serietecknare. Tänkte vi skulle prata mer om det.
Mm, jo, jag har känt mig rätt mycket som någon slags gårdfarihandlare på senare tid.
Mm. Trivs du med det?
Ja, problemet är väl att jag trivs lite för bra med det.
Ja.
Just det att vara resande författare är ju ganska ensamt. Det är inte direkt som att man har bandmedlemmar och roddare man slår sönder hotellrum ihop med, utan det är mer att man sitter där ensam på pizzerian i Sveg klockan 20:30 och inte riktigt vet vart man ska ta vägen.
Och instagrammar en bild på en öl.
Ja,
och du säger detta efter att nyss har sagt att du tycker om det mer än...
Ja, jo, det är ju rätt. Jag känner att det inte är bra för mig i längden. Men jag trivs väldigt bra i stunden när det är sådär.
Ja. Men är det just de där... Ja. Men du har ju inte bil och körkort, så du reser med bussar och tåg och...
Ja, precis. Jag har faktiskt påbörjat men inte avslutat någon slags uträkning av hur många mil jag rest med de olika färdmedlen.
Ja.
Och ja, så jag vet inte än, men det är i alla fall, jag tog hur långt jag åkt med tunnelbana först samt hur långt jag har gått för att det var enklast att räkna ut.
Ja.
Men nej, det är att jag har ju, vad ska jag säga, att jag haft en sån oerhörd tur. För att första gigget jag hade, det var i Övik i januari. Då var tåget försenat och jag kom en kvart för sent till mitt eget uppträdande. Och det gick ju helt okej förstås.
Ja.
Men då tänkte jag, är det så här det ska vara nu? Men det var enda gången jag blev försenad. Mm. Annars har bussar och tåg bara flutit fantastiskt. Och denna snörika vinter dessutom.
Mm. Jag tror att det är lättare för mig att bli försenad som alltid åker bil. Mm. Att det liksom är... Man är optimist och... Mm. Man har inte tagit höjd för saker liksom, och Och sen så slutar det med att man får panikköra eller köra lite för fort. Och det är en ganska... Och så kommer man fram så här uppvarvad. Så jag tänkte på det där. För jag åker ju också med kommunala affär eller liksom kollektivtrafik ofta också. Och det är en annan känsla. Det blir ju mycket lugnare på det sättet.
Jag är ju lite tidsfascist, så jag ser ju också till att ha väldiga tidsmarginaler. Alltså även om jag åker tåg. Att ha ett par timmars spelrum.
Det är egentligen jag också. Men det är just det där att sen, i och med att jag dels har försökt flyga så lite som möjligt och försökt få så mycket tid hemma med familjen som möjligt, så har det blivit mycket det där att ja, men nu måste jag ta 06:22-tåget från Stockholm.
Ja, just det.
Och då,
istället för att åka dagen innan.
Ja, precis.
Jag tänkte att vi skulle ändå introducera här.
Det är bra.
Våra lyssnare. Du är ju på turné och du är serietecknare. Och det du är ute och pratar om, det är ju alltså din serieroman som kom i fjol, Nya Norrland.
Just det.
Ja, som vi har nämnt här i podden tidigare. Men så att alla har helt klart för sig vilken Mats Jonsson vi har här i studion.
Jag på något sätt att alla lyssnare var med i det här vår bubbla.
Jag tycker inte man ska räkna med det faktiskt. Jag tycker inte man ska räkna med det.
Det är bra.
Och
hur gammal är du, Mats?
Jag är 45 år gammal.
Och du är född i Bollstabruk?
Nej, det är faktiskt inte.
Du är uppvuxen i Bollstabruk.
Du är född i Stockholm.
Ja, Södertälje är född i faktiskt. Mina föräldrar var ju en del av 60-talets deporteringar och flyttade från Norrbotten till Salem i Stockholms län. Och där föddes jag, och så kort efter att jag föddes så fick de nog och kände att deras barn skulle inte behöva växa upp utan snö på en innergård i Salem. Och så fick de jobb då i Bollstabruk utanför Kramfors.
Hur har du förhållit dig till det beslutet genom åren?
Jag har väl egentligen aldrig kritiserat dem för det, utan det är också väldigt mycket att man vet ju inte hur det skulle ha blivit. Det är klart att jag ibland så här, på inte minst på högstadiet, kunde jag ju fantisera lite grann om en tillvaro där jag så här hade så här, typ kompisar i schackklubben eller något sånt när jag bodde i Stockholm. men det har bara varit verkligen små fantasier. Och som vuxen känner jag också verkligen att jag är djupt tacksam för att de flyttade.
Och sen kan jag också tänka mig, jag har ju träffat dina föräldrar, jag kan ju också tänka mig att de hade inte mått bra i längden av att bo i Salem.
Att
de är ju så himla mycket Norrlands inland människor.
Ja. Nej, men de hade nog vissnat bort där, det tror jag.
Den här boken om Nya Norrland handlar ju om detta. Det handlar om din uppväxt, den handlar om dina föräldrars beslut att flytta. Och där då din pappa utbrister att du slipper bli stockholmare.
Typ. Precis. Ja.
Och sen så handlar det om din uppväxt, och till slut så hamnar ju du i Stockholm ändå. Flyttade ganska omgående efter gymnasiet. Först till Sundsvall och sen till Stockholm. Och i den här boken så läser i varje fall jag en väldigt hatkärlek till Stockholm. Du är otroligt kritisk mot allt ifrån trängseln till bostadsmarknaden, skolvalet, allt är en enda stor marknad. Du beskriver även hipsterkulturen som någonting väldigt artificiellt. Och där kan jag läsa en sån här längtan tillbaka.
Ja.
Eller vad är det här uttryck för?
Jag vet inte riktigt vad det är uttryck för. Det är väl just det här med det här liksom hipsterhånandet. Det handlar väldigt mycket om någon slags så här, släkten är värst. Att ur någon annan persons synvinkel så är jag en patetisk hipster. Men då är det att man hittar ju alltid några som är värre.
Fast du beskriver det ju med att beskriva parmiddagar som du är på själv,
ja,
till exempel. Så att du förnekar ju inte din egen hipsterstatus.
Nej, men det är ju rätt mycket att jag vill visa upp kontrasten på något vis mellan varifrån jag kommer och hur den orten sen har utvecklats, eller snarare avvecklats, med det här oerhört välmående livet som jag och mina närstående har i en välmående Stockholmsförort. Och det är ju det att det finns ju någonting, det är väl något som går igenom hela den boken, att det är någonting som verkligen är där och skaver. Men det är möjligt att det i boken framstår som mer komplicerat och liksom negativt än vad det egentligen är. För att jag är ju i grund och botten en väldigt glad och positiv person, mer än vad som framgår i serierna. Och det är lite grann så att jag snarare känner att jag trivs väldigt bra både i Midsommarkransen och i Ådalen. Att jag är glad när jag kommer till båda platserna.
Mm. Du har en dotter som ju är stockholmare.
Ja.
Vad känner du inför det faktumet?
Ja, hon är ju 12 nu. Och det är det att å ena sidan så är jag väldigt glad över att hon, jag menar, hon verkligen så här uppskattar vimlet och är liksom världsvan på ett sätt som är helt annorlunda än vad jag var. Och jag menar, att hon, jag menar, hon varje dag ser hon alla möjliga sorters människor och det är inget konstigt. Men samtidigt så är det ju det att jag har ju genom åren stört mig väldigt mycket på mina kompisar som är infödda stockholmare. Och framförallt sådana som är stockholmare sedan flera generationer tillbaka. Som ju är så okunniga och ointresserade av resten av Sverige.
Mm.
Och jag vill verkligen vid Gud inte att min dotter ska bli sådan. Men då är det ju som tur är så att både jag och min fru kommer ju då från Kramfors kommun. Så att vår dotter har hela tiden haft, under hela sin uppväxt, haft Kramfors som ett andra hem.
Mm.
Där både far och morföräldrar har funnits. Och att hon är fullt införstådd med, liksom, fullt införstådd ska man inte säga, men hon vet väldigt mycket om hur livet är där. Och att det är andra villkor som gäller.
Hon har lite perspektiv.
Ja.
Och samtidigt så känns det som att du ger henne någonting som du själv inte har fått. Jag, tillåt mig att läsa högt ett litet stycke som jag tyckte var jättefint, kanske för att jag identifierar mig otroligt mycket. Det handlar om avundsjuka. Under 20 år som förlagsarbetare har jag varit på Augustgalan en gång. Det jag minns är vinnaren av Lilla Augustpriset, en ung person som valpigt och stjärnökt satt på scenen medan resten av priserna delades ut. Mitt unga jag hade säkert dödat i alla fall ett mindre däggdjur för att vinna ett sånt pris. Men det var inte det. Nej, det var det självklara, strålande hos pristagaren som öppnade ett svart hål i mig. Senare, lite berusad, skrev jag i mobilens anteckningsapp. Det är avundsvärda åren då man är nästan vuxen, rörande i sitt ansvarstagande och självklar i sin ansvarslöshet. Det var de åren mina mobbare stal från mig. Men inte bara det, för det fortsätter sen. Och du skriver, vad fan, jag var ju till och med avundsjuk på Nora i Agnes Cecilia för att hon hade en fosterbror, bodde i en stor gammal lägenhet och hade en sydsvensk stad att röra sig fritt i.
Just det, trots att hon ju då, boken börjar med att hon har förlorat sina föräldrar i en trafikolycka.
Ja.
Så hon är verkligen ingen man bör, precis, vara avundsjuk,
men
på.
Men är det det här, liksom, det här kulturella kapitalet, den här världsvanheten, den här, alltså mobbad kan man ju bli i Stockholm också.
Verkligen.
Ja. Jag upplever att det här ändå är på ett annat plan. Eller har jag misstolkat?
Ja. Nej, men det är nog mycket det att jag genom att jag läste så väldigt mycket som barn och läste väldigt mycket som utspelade sig söderöver och i storstäder och även utomlands, så kanske jag gick på den urbana normen tidigare än andra till och med. Mm. Men att det fanns, jag menar, att det fanns ju en romantisk dröm om någonting annat. Att det, på samma sätt som jag tänkte på det när jag la ut ett foto på Instagram från byn där jag växte upp, Stensätter, häromsistens, och en bekant som växte upp i en Stockholmsförort skrev bara kommentaren att få växa upp på en så vacker plats.
Mm.
Men där är det, man ser ju inte det man har framför ögonen, och just det här med naturens skönhet var ingenting jag tänkte på som barn överhuvudtaget, utan det jag längtade efter var ju liksom sekelskifteshus och kaféer.
Jag tänker på det här apropå med liksom vad man vill ge sina barn och så. Mm. Så jag också var tvungen att tänka på det, för jag har ju då gjort det motsatta valet. Jag har ju precis som du vuxit upp på en liknande plats, skulle jag säga, eller väldigt liknande, även om det var i södra Norrland.
Mm.
Och flyttat till Stockholm tidigt, bodde där, flyttade tillbaka, mina barn växer upp på landet, och gör jag då ett fel, jag, alltså så här, är det, är det ett orätt mot dem på något sätt att utsätta dem för det? Mm. Skulle man ju kunna tänka sig då i den urbana normen som jag ju också lever med jättemycket. Fast jag tänker ju att de får ju, alltså nu för tiden får alla barn det urbana i alla fall.
Mm.
Alltså att din dotter, hon lär sig ju förstå liksom livsbetingelserna i Kramfors kommun och i Bollstabruk. Hon förstår ju det därför att hon besöker den, så att säga. Mm. Men för hennes kompisar som kanske aldrig någonsin besöker en sån miljö, så är den, både den miljön och den samhällsklassen som kanske mest befolkar den platsen, livsbetingelserna, naturen, alltihop, strukturerna, helt fullkomligt obegripliga och väldigt svårgenomträngliga. Alltså väldigt knepiga att dechiffrera kanske och begripa sig på. Men så jag upplever att varenda bondunge förstår faktiskt staden på ett väldigt intuitivt sätt. Och det är både för att staden som konstruktion är logisk för människan, tror jag, någonstans där kanske jag får äta upp, men också därför att man matas så otroligt mycket med stadslivet och den urbana normen, så det kommer på något sätt med medierna.
Det är ju det vi kritiserar hela tiden i den här podden, Stockholmsfixeringen i medierna.
Absolut.
Som ändå gör att alla har en ganska tydlig bild av vad Stockholm är.
Ja. Så att jag menar, om mina barn åker till Stockholm och har med sig någon kompis som i princip inte har varit i Stockholm, så förstår ju de Stockholm i alla fall.
Mm.
Det är inte svårt för dem att begripa vad det är och vad man kan få ut av det och hur man ska röra sig i en stad och bete sig i en stad. Det förstår på något sätt alla idag.
Mm. Medan växer man upp i Stockholm, så tror jag att det är väldigt svårt för många att överhuvudtaget förstå vad landsbygden eller småstäderna är bra för. Alltså man finns inget som helst incitament att lära sig någonting heller.
Vad gör
man förlorar där? Ingenting på att inte veta det.
Och det, jag menar, och det är ju vad boken, det är faktiskt vad boken handlar om också ganska mycket, tycker jag. På det sättet.
Kanske
det
är det. Ja.
För du har ju gjort också ett ganska gediget journalistiskt arbete och intervjuat ganska mycket människor och liksom sådär försöker ta tempen på varför flyttar folk och varför flyttar andra inte. Och, liksom, och så speglar du dig i det.
Ja, det kan man väl säga. Jag gjorde ju till och med en enkät. Mm. En online-enkät där jag bad människor som flyttat från Ådalen till Stockholm att svara på ett antal frågor. Jag fick väl 250 svar ungefär.
Mm.
Så jag kunde till och med göra någon slags rudimentär statistik.
Ja, och vad kom du fram till?
Kom vi fram till att, inte jätteförvånande kanske, men det var ju de äldsta som svarade var ju födda på 30-talet och de yngsta på 90-talet. Och det man kan säga är väl att ju längre tillbaka i tiden man kommer, desto fler var det som var tvingade att flytta.
Mm.
Medan bland 80- och 90-talisterna så flyttade man i princip enbart av frivilliga.
Mm.
Sen så kan jag också konstatera att om man har djupa rötter i Ådalen, så är det troligare att man flyttar för att man är tvungen. Och att man, jag menar att man, ja, men att man var också så här, jag menar att hela den här med flytten är mer problematiskt och att man kanske längtar hem mer och inte, ja men, och kanske inte finner sig direkt lika bra i Stockholm, medan om man har grunda rötter i Ådalen, kanske bara, ja men som mina ungefär, att föräldrarna flyttade dit, då går det liksom lättare.
Mm.
Och jag tänker också att det här med Ådalen som avfolkningsbygd handlar ju också, tror jag, om att det var en inflyttningsbygd så länge. Mm. Och att det är många, många, många som har just grunda rötter där. Att man har föräldrar eller kanske far- eller morföräldrar som flyttade dit för att få jobb i industrin. Och att det inte är det att man har en släktgård direkt.
Nej, men precis. Ådalen var ju lite som ett slags Södertälje eller någonting sånt. En industrimiljö, även om det var liksom agrart och ruralt också.
Mm.
Så att det är speciellt. Och nu har du hus där igen.
Ja, jag har ju det faktiskt. Ja. Ett eget hus. För att mina föräldrar flyttade till sist.
Mm.
Och jag kan ju för glädja Norrlandspoddens lyssnare med att berätta att de flyttade till Arvidsjaur. Mm. Inte till Stockholm eller liknande.
Nej.
Så,
vilket är liksom hemåt för dem då?
Ja, det är det. Mm. Mamma från Arvidsjaur och pappa från Arjeplog.
Mm.
Så att det, sen är de i viss mån klimatflyktingar också. Nu ska man inte skämta om det. Men
nej,
det är det att de lever ju i princip för att åka skidor.
Mm.
Och snötillgången är ju inte längre lika säker i Ångermanland som den en gång var.
Nej.
Men så att de vinner ju flera månader i skidåkning genom att flytta dit. Och det är nog så viktigt faktiskt.
Flytta till Sundsvall.
Ja, åka på Nackstafjället.
Nej, men det här med Ådalen som inflyttningsort, det är också intressant. Och det här tycker jag är intressant ur hela Norrlandspoddsperspektivet, och som vi kanske inte har pratat om överhuvudtaget. Det är precis i slutet så står det att den största och sorgligaste insikten är att du växte upp i slutet av en parentes. Och den här parentesen ska ha alltså varit under de knappt 100 åren som Ådalen i det här fallet då var en levande bygd. Därför att innan skogsindustrin började härja så bodde det knappt några människor där.
Det bodde ju, och glest befolkning.
Precis, och det bodde ju knappt några människor i Norrland egentligen förrän industrialiseringen och ganska få ändå. Mm. Och det var ändå under några få år, vilket vi däremot har pratat om då, när man byggde de här centralorterna och förutom bruksorterna, som det ändå levde upp, och det fanns riktiga samhällen också i inlandet, som inte bara var små utspridda byar. Och då är frågan, alltså nu vänder jag mig faktiskt till dig på det här. Ja. Om det här nu var en parentes, är det viktigt överhuvudtaget att Norrlands inland ska leva? Mm. Alltså det är ju inte en naturlag liksom, och det är inte, om man nu menar leva som i liksom ha fungerande centralorter. Du pratar ju ofta väldigt varm om just de här centralorterna.
Ja, precis. Ja, eller både och. Men där tycker jag att Mats har ett case i boken också faktiskt när det gäller det här. Men jag skulle väl säga så att jag har ju verkligen också reflekterat över det här. Hur liksom felkalibrerade ens referenser är. Därför att man liksom associerar tillbaka då till liksom, jag har en sånt där minne, sommarminne som har etsat sig fast. Genomfartsgatan i Ramsele, alltså typ så här sommaren 76. Caféer med uteserveringar, människor som flanerar, turister som åker, alla nordiska flaggor som hänger i flaggstängerna, glass och värme och rörelse och liksom, alltså det är mera liksom, alltså som man tänker sig en italiensk by eller så där någonstans i Rimini eller någonting, alltså så, alltså ett sånt minne, men det är verkligt.
Jag har exakt likadana minnen. Exakt den här dagen du beskriver om har jag upplevt på 70-talet i både då Vilhelmina och Junsele.
Ja, precis.
Och det är ju helt overkligt om man åker förbi.
Men det är ju inte många år när det var såna dagar. Alltså det ska man ju komma ihåg. Så på sätt och vis är det ju så. Men då bara för att det där var en peak, eller för att det där var en epok när vi byggde upp någonting. Alltså vi byggde upp det därför att vi hade resurser på plats och som också beskattades på plats och som gjorde människor rika på plats eller gjorde platsen rik. Och det var därför vi hade ett incitament att bygga upp de här platserna. Det var därför vi hade råd att bygga upp de här platserna på det sättet som man gjorde. Grejen är att hela den produktionsapparaten är fortfarande intakt. Alla de pengarna som produceras är fortfarande intakta och i många fall ännu större.
Men inte arbetstillfällena.
Och inte beskattningsrätten, och pengarna hamnar någon annanstans därför att förädlingskedjan ser annorlunda ut och synen på värdeskapande ser annorlunda ut. Så att, och det är det som är liksom, alltså det är där det resonemanget haltar, att man skulle kunna då anföra någon typ av bara evolutionär teori på detta, som att saker och ting dyker upp och sen försvinner de och så. Men det dök upp därför att vi hade resurser, och det försvann därför att vi tog bort resurserna och därmed förändrade livsbetingelserna från de här platserna. Så jag skulle inte säga att det är resultatet av en social dynamisk utveckling, utan det handlar istället om marknaden.
Fast jag måste ju ändå få komma med en liten invändning här. Okej, jag köper beskrivningen av, eller jag vet inte ens om jag är det. Det byggdes upp därför att det fanns arbetstillfällen. Därför att det behövdes väldigt många människor för att jobba i skogen och gruvorna och med vattenkraften. Därför byggdes de här samhällena upp och man flyttade dit för att det fanns arbetstillfällen. Och jag skulle säga att nu finns ju inte de längre på grund av automatisering av de här industrierna. Absolut. Och då är min fråga, ska man då konstruera hittepå jobb? Ska de här människorna få pengar? Alltså från...
Nej, inte de människorna, Sofia. Alltså, men vad man däremot skulle kunna göra är ju att man skulle ju kunna bevara då liksom välfärden och rikedomen och attraktiviteten i de här lokalsamhällena, vilket då öppnar upp för en annan, alltså de här platserna har ju berövats möjligheten att transformeras till kunskapsekonomier, därför den möjligheten har bara tillfallit förtätade urbana miljöer. Det är bara större platser som har förärats den möjligheten att liksom följa med sin tid och förvandlas. De här platserna har inte fått göra det. Det hade de kunnat få göra, och det skulle man fortfarande skulle kunna göra det genom att tillföra resurser eller behålla resurser på platsen. Nu måste vi släppa in Mats i det. Han är vår gäst här.
Precis.
Det är också något jag har funderat väldigt mycket över. Och jag känner väl det att man måste väl någonstans landa i vad är det folk vill? Vill folk bo på de här platserna, så tycker ju jag att man åtminstone bör ge dem möjligheten, att ge dem en rättvis chans att göra det. Och jag tror att det, för mig är det hamnar på. En rättvis chans, helt enkelt. Och det...
Och tycker du, det här är en retorisk fråga, men tycker du att de har fått en rättvis chans?
Nej, jag tycker inte det. Och frågan är inte till och med nått en punkt när för många platser börjar bli för sent. Till och med. Att man måste just gå in och börja konstruera saker. Vilket om man hade gått in för 20 år sedan eller någonting, eller ännu tidigare, så hade man inte behövt konstruera. Det hade kunnat bli en mer naturlig övergång till en annan sorts ekonomi. Men nu vet jag inte längre. Då hamnar man ju lätt i de här mer eller mindre fåfänga turistprojekten och sådana saker.
Eller ja, då blir det här pratet om bidrag och allmosor och konstruktioner och det här är onaturligt, eller vi ska inte gå emot utvecklingen och så. Men ja, nej, jag tycker att du visar det. Du har ju räknat på det också. Jag menar, det är ju en sak som du driver ganska hårt i boken också. Hur liksom lokalsamhället har blivit av med mervärdet i den här produktionen.
Jo, visst. Och det jag tycker är, nu är det, det som min far sa när jag började arbeta med det här projektet, sa han att alltså, du har ju en himla tur att du växte upp just i Bollsta. Alltså där industrierna finns kvar.
Ja, just det.
För att jag vuxit upp i, sig Lugnvik, som var ett lika blomstrande samhälle där det inte finns en enda industri kvar, då hade jag inte haft samma starka case.
Nej, för det har det verkligen.
Ja. För det är just det här att när jag räknade ut bruttoregionprodukt för den gamla per capita, för den gamla Ytterlännäs kommun där Bollstabruk, Nyland och Veja ligger, så är ju den BRP:n på nivå med Stockholms. För att det är så stora industrier och så lite folk. Och just det där att jag vill ju inte, som min nationalekonomkompis frågar, att det ska bli en slags Saudiarabien-ekonomi där man sitter bara och Bollstaborna sitter och är rika med gästarbetare, absolut inte. Men mer att det, att, ja men som jag säger i boken, jag begär bara att min uppväxtort ska sluta ligga i ruiner. Det är inte så mycket begärt, tycker jag.
Om det här, du problematiserar ju här och tar upp det flera gånger också, men du är ju själv då en del av problemet som har flyttat därifrån. Och åtminstone i boken, nu vet jag inte om precis varenda ord är sant, men så har jag fått intrycket av att din fru har haft en större längtan hem och velat flytta tillbaka, men ni har, och hon har också utbildning, hon skulle kunna få jobb vart som helst, så där är det inga problem, hon är lärare och bibliotekarie liksom, då får man jobb. Medan du då har varit redaktör för
en serietidskrift, vilket inte finns så stor arbetsmarknad för.
Nej, men precis. Men nu är du inte det längre.
Nej, precis. Och nu är det det att jag har ju haft det som en ursäkt hela tiden.
Mm.
Att mitt jobb måste man göra i Stockholm. Men nu är det också det att så som situationen är så skulle vi kunna sälja vår bostadsrätt. Och då skulle jag utan problem kunna leva på min konst. Finns inga problem med det. Så den ursäkten är borta nu. Och det här är som en pågående diskussion vi har haft i de snart 20 år vi har varit tillsammans.
Mm.
Att vi liksom har liksom dragit... Och det är inte så att hon har verkligen sagt nu flytt vi. Och jag har liksom satt mig emot. Utan det är mer att vi har diskuterat fram och tillbaka hela tiden. Ganska mycket som någon slags, tänker jag, säkerhetsventil också. När vi har varit less på vår vardag i Stockholm. Vilket man absolut kan bli. Men nu är det faktiskt så att då har mina föräldrar flyttat, min svärmor håller på att flytta och vi bestämde oss då för att köpa ett litet hus vid Ångermanälven som vi då ska ha som sommarstuga. Men det går att bo där året runt. Det är ett litet hus men det är väldigt fint och bra.
En bakväg.
Ja, precis. Och då
man kanske inte behöver bestämma sig.
Nej, saken var den att vi efter att ha firat nyår där och ändå var mitt i smällkalla snöigaste vintern. Så när vi åkte hem till Stockholm så, jag säger hem åt båda hållen, så pratade vi om det här om att flytta tillbaka. Och då var det också bestämt att jag skulle sluta på mitt jobb. Och vi kom faktiskt fram till det för första gången att vi båda två var inne på att ja, men vi flyttar. Vi gör det.
Oj.
Men sen några dagar senare kom vår dotter hem från Kramfors och sa nej. Hon är då 12, kanske inte direkt en tid inte i livet man helst vill flytta. Men då känner jag också det att så här som medelålders känner jag att tiden går ju så fort.
Mm.
Som hon flyttar hemifrån om en 7-8 år.
Ah, ja.
Det är inte långt dit. Jag menar, varför ska vi hetsa och rycka upp henne? Det är väl...
Nej, och fram till dess så kan ni ju också åka dit och vara där när ni vill och under längre perioder. Och,
ja, precis.
Och du kan sitta där och jobba. Och,
och vi kan lära känna miljön där omkring och lära känna fler människor och helt enkelt växa fast där på något sätt.
Ja. Men är, jag tänkte på det, nu har ni inga föräldrar eller närmare släktingar kvar där?
Min svägerska bor kvar i Kramfors.
Okay.
Och min dotters kusiner också.
För jag tänker, hur viktig är själva platsen i förhållande till människorna?
Ja, det är ju det att...
Vad är det du längtar efter? Så här, när du...
Det jag längtar efter är ju... Alltså det är oerhört mycket som jag längtar efter liksom naturen, scenerierna. Den här liksom granskogstaggiga horisonten. Jag älskar den. Det är att jag verkligen... Den gör mig både lycklig och olycklig på samma gång. Jag känner väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och sen är det också klart, det är människorna, det är... Där, alltså, det är bara så klyschor. Det är lugnet, det är lägre tempot, allt det där. Men
det är ju en väldigt förtätad miljö i de där, alltså den delen av Ångermanland tycker jag, alltså Ådalen och de där orterna och den historien och lagren som finns och sådär. Och det tycker jag man känner där på ett sätt som är ganska, men jag åker ju verkligen, nu åker jag dessutom runt i hela Sverige, men det är få platser tycker jag som är en sån som bjuder på en sån intensiv upplevelse som den delen av Ångermanland.
Det är också, jag menar, det är ju Höga kusten. Det är ändå nära till såna här verkligen storslagna och samtidigt civiliserade platser.
Jo, det är verkligen inte att flytta ut i obygden. Det är som i den första serien i min bok så pratar jag om det att det är ju liksom inte någon periferi eller någon obygd på något sätt. Och det är ju inte speciellt långt borta från någonting egentligen. Kommunikationerna funkar fortfarande helt okej.
Mm.
Men det är väl det jag... Någonting som jag har tänkt på senare år, det är också hur det ändå känns som att det har blivit lättare att flytta tillbaka i och med att avståndet mellan stad och land på något vis har krympt. Det här att det... Jag får ett exempel jag tar upp i boken, att om en ölsort blev populär i Stockholm förut så dröjde det 10 år innan den dök upp i Kramfors. Sen tog det 5 år och nu tar det 5 minuter.
Mm.
Och det är ju som du var inne på förut, på att det går väldigt mycket från stad till land. Det är inte det är ingen korsbefruktning, utan det går bara åt ena hållet.
Nej, man kommer inte undan.
Nej, man gör ju inte det. Men samtidigt så är det ju sånt som att någonting som jag egentligen, tankar jag har utvecklat egentligen mer sen jag blev färdig med boken, är ju där hur den här bygden har förändrats sen jag flyttade då tidigt 90-tal. Så det är att å ena sidan så har det ju skett ett oerhört förfall, en oerhört utflyttning och väldigt, väldigt mycket som är sorgligt. Men samtidigt så är det någonstans, jag får också en känsla av att det någonstans har kommit in lite luft och ljus.
Mm.
Att det inte längre är en bruksmiljö.
Det där är faktiskt min upplevelse av, inte bara min egen uppväxtmiljö, utan även andra platser, liknande platser. Mm. Att det är gamla, jag tolkar det som att det handlar om att det är gamla hierarkier som har fallit.
Mm,
alltså att det fanns en slags liksom självbelåtenhet, och det fanns också en maktstruktur i de här gamla samhällena som nu är borta.
Mm.
De människorna är borta och själva maktbasen är borta, och liksom, och det där har öppnat upp, tycker jag, brukssamhällena, och det har också öppnat upp jordbruksbygderna, för att jag menar, tidigare så var människor i jordbruksbygderna väldigt beroende av sådana som var stora markägare till exempel. För stora markägare var också stora arbetsgivare på den tiden, det var arbetskraftsintensivt så att säga, men nu är de inte det längre. Och du har också den biten fallit sönder. Så den här liksom, ja, men man ska bo 3 generationer på en plats för att räknas. Mm. Den tycker inte jag stämmer någonstans nästan längre. Jag var i Dalarna här om veckan, föreläste och åkte runt. Och då pratade jag med folk där som sa att ja, men här är det fortfarande så.
Mm.
Att här är de, många av de strukturerna, hierarkierna är intakta. Så att här gäller det fortfarande, det, liksom det sociala regelverket. Men men annars så tror jag att det har försvunnit på de flesta håll i Sverige faktiskt.
Jo, det känns. Och det är någonting som ja, men verkligen är en positiv bieffekt av en negativ utveckling, kan man säga. Mm. Och sen känner jag också det någonting som jag har funderat mycket över, eftersom det har berört mig så personligt, är ju det här med mobbingen på högstadiet.
Mm.
Att vad den berodde på. Och jag har ju på något vis börjat göra någon slags litet försök till analys, att det var ju att det fanns en oerhörd machokultur bland killarna, och att det fanns ett stort liksom kunskaps- och bildningsförakt, alltså ett djupt förakt, och att man skulle, det fanns ju en slogan att man skulle vara slö, slapp och likgiltig. Det var det finaste som fanns. Och jag stack ut då som så här ville lära mig saker.
Tyckte om att läsa liksom.
Ja, precis. Och då, och jag tänker mig att det här skulle kunna vara en, i viss mån faktiskt, en slaggprodukt av arbetarrörelsens framgångar. Att det är del å ena sidan det klassiska brukssamhället, att man får alltid jobb på bruket, så man behöver inte utbilda sig. Och sen också att, inte minst med det historiska arv Ådalen har burit på, att man dessutom hade ett misstänksamhet och förakt mot överheten. Mm. Ett hat till och med, ganska ofta, som blev med åren liksom lite vagt, det där var den där överheten var.
Mm.
Och att då kunde det räcka med att prata lite mindre dialekt och läsa för mycket böcker. Då kunde det nästan, att man det på något vis signalerade den här överheten.
Mm.
Och att då, att man, ja, men då skulle man slås ner på. Jag vet inte, det här är som saker jag funderar, jag har inte funderat klart på. Men det känns som att det här är sönderslaget nu. Och på gott och på ont. Och just det här fallet på gott.
Mm. Ja, jag tror också det. Tack för att du lyssnar på Norrlandspodden. Och kanske till och med stödjer den genom Patreon. Man kan gå in på patreon.com/Norrlandspodden och bli donator. Man bestämmer själv hur mycket och hur länge. Och man betalar bara när vi gör en podd, så att när vi är slappa och har för mycket att göra eller så och inte gör någon podd, så kostar det ingenting. Och vi blir jätteglada om vi får ditt stöd. Så att patreon.com/Norrlandspodden. Tack så mycket. Du har inte varit ute och liksom gjort författarturnéer och sånt tidigare genom åren? Eller?
Inte på det här sättet.
Nej.
Jag tror att efter Hey Princess och Pojken i skogen fick jag göra 1-2 författarbesök. Efter Mats Kamp 10, efter Nya Norrland 65. Så
jag kollar på ditt schema här, eller din din turnéplan över tidigare, då ser man att du har ju verkligen legat i. Alltså Sollefteå, Umeå, Bollstabruk, Östersund, Aspudden, Göteborg, Lilleholmen, Torup och Kramfors och Tromsö och Boden, och herregud alltså. Det är verkligen, du har verkligen rest. Hur har det varit då, tycker du, liksom med de här, hur har de olika platserna varit, tycker du? Och publiken och frågorna och så.
Ja, det första bild jag får upp är ju att jag går med en oerhört tung rullväska full med böcker jag ska sälja på en oplogad trottoar. Ja. För att det alltid har snöat vart jag än kommer. och det är också just det där att jag har sett alltså alla de här orterna, liksom Vilhelmina, Dorotea, Sveg, Arvidsjaur, Vindeln, alla de här platserna totalt översnöade. Liksom som Narnia under den vita häxan. Liksom.
Under den mörkaste perioden på året.
Ja, och det har ju varit rätt speciellt, måste jag säga.
Ja.
Jag har ju varit i nästan alla de här platserna förut med mina föräldrar som barn, inte annat. Och på sommaren, så har det varit lite annorlunda nu. Men det jag känner ju att jag har varit väldigt positivt överraskad över hur många som har kommit och lyssnat.
Mm.
Och att även i verkligen på små platser. Och hur engagerade folk är. Och det är inte då, men efter mina tidigare böcker när jag är ute och pratat, så har det varit för liksom serieintresserade.
Mm.
Men nu är det ju för en allmänhet snarare. Mm. Det är alltid några seriefans, men mestadels så är det ju sådana som är intresserad av ämnet för min bok.
Mm.
Och det har jag märkt också, även så fascinerande när jag har varit söderöver, att var jag än har varit så är det ju folk från den ångermanländska diasporan som kommer.
Ja.
Och är jätteintresserade och tagit med sina släktingar och så här. Ja.
Och vill berätta vad de har vuxit upp.
Ja, precis. Så. Och det är mycket där. Ja, jag flyttade från Bollstabruk 1958.
Ja.
Men ja, jag har inte varit där sedan 70-talet. Det verkar ju inte så bra nu. Men att de ändå är intresserade. Det känns som att det, bara det faktum att de fick veta att den här boken om Bollstabruk fanns, väckte någonting. Det slog om något relä i hjärnan på en del människor.
Mm. Vad känner du att din berättelse bidrar med då?
Jag tror väl att det är det jag känner för liksom Bollstabruk och de som bor där nu, och ja, även folk i andra liknande orter, är ju att någon slags upprättelse. Att faktiskt bli sedd och tagen på allvar. Och att det, sen har jag ju, jag menar, bitvis så är det liksom satirisk och hånfull det jag gör, men inte mot Bollstabruk i den här boken. Det går liksom inte.
Nej.
Och men jag tror att jag tycker att folk är väldigt 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 positiva.
Hur har det varit just i Bollstabruk?
Ja, det var ju fantastiskt. Jag hade releasefest på Folkets hus. Och det var mycket som hände då. Det var intresseföreningens 10-årsjubileum. Bensinmacken öppnade. Det var liksom rea på diesel. Nylandsjärn spelade. Det var mycket som hände. Men jag sålde ju över 200 exemplar av boken.
Oj.
På en timme.
Hur många bor i Bollstabruk?
Ja, det är väl totalt är det väl 1800 inklusive förorterna. Men sen var det också fint och lite närmast bisarrt var ju när jag så här, jag pratade så här 10 minuter på scen om min bok. Och sen så kom ju då intresseföreningens ordförande, som då är med i boken också som seriefigur, och så här gav mig en present och sa att jag vet ju att du har så här känt dåligt samvete gentemot Bollsta och så här, för att du har flyttat och inte alltid talat så väl om orten, men nu ska jag veta att det är inga problem längre. Jag fick som syndernas förlåtelse på scen. Det var, det var väldigt fint.
Men antydde också att det hade varit problem.
Ja kanske lite.
Ja, det hade man nog haft känslor om.
Jo, troligen. Nej, men annars är det turnerandet, så det är ju, jag har inte processat det här än.
Nej.
Det här med att det verkligen ändå känns som att jag har fått någon slags jag håller på att få någon slags fördjupad bild av Sverige.
Ja.
Och att det, och av Norrland.
Det är okej att säga det. Jag tycker också det. Ja. Jag tycker det är vad turnéerna gör faktiskt. Ja. Och just det här, att möta människor på olika platser och höra vad de pratar om och inte pratar
precis
om. Och, liksom att
Och just att det, och säga saker som återkommer på olika platser.
Mm.
Och det även
vad, är det så, vad är det som återkommer när du möter människor?
Ja, det har ju blivit för jävligt. Nej, inte så. Nej, inte så. Men det är att framförallt tänker på något som inte återkommer. Om man ser till säg, den politiska debatten idag och vad den framförallt handlar om, så har jag hört extremt lite prat om migrationsfrågorna.
Ja, nej, och, inte jag heller.
Nej, det är alltså vare sig från etniska svenskar eller nysvenskar. Det är
liksom en icke-fråga.
Ja,
jag skulle säga att i den mån det är en fråga så är det så att de flesta vill ha fler invandrare. Alltså, men det är ju också kanske för att vi, både du och jag, också besöker sådana platser som har tappat väldigt mycket befolkning.
Mm.
Och då är man ju tacksam för att människor vill komma dit. Och sen blir man ju i regel ganska ledsen också när, jag menar, alla de som kom under 2015-2016 till de här platserna, de är ju borta nu nästan alla. Det är ytterst få som har liksom fått eller kunnat stanna kvar på de här mindre orterna. Och det tycker jag att det är rätt uppenbart att folk sörjer det. Så här, ja. Och att de tittar tillbaka och pratar om de där två åren som, ja, men då hände det grejer och det blev en mobilisering och det uppstod nya kontaktytor och det var liksom viktigt. Och man fick också ett hopp om att man kanske skulle kunna lösa den här kompetensförsörjningen i äldreomsorgen på sikt. Liksom, om de här personerna stannar kvar.
Jo, som är alltså, sen bara det här liksom individuella ödena. Som är som mannen som öppnade skomakeri i Bollstabruk men inte fick stanna.
Mm.
Och mannen som blev konditor i Kramfors och gjorde så goda bakverk som alla gillade så mycket, men inte fick stanna.
Ja.
Alltså det, ja, nej, det är verkligen sorgligt. Allt det där.
Vad tycker du att de... Liksom, brukar du få publikfrågor?
Ja, ibland. Jag brukar inte be om det, men det händer ju.
Mm.
Och det är ju väldigt mycket att... Mycket människor som vill berätta sina egna historier.
Mm.
Att det är... Att... Ja, att det är någonting i det jag har berättat om som har väckt någonting. Och så vill de berätta om det.
Mm.
Det är väl att det är någonting du berättar som också får dem att känna sig bekräftade. Ja. Och känna att nu är det någon som faktiskt lyssnar på mig eller vill lyssna. Mm.
Jo, kanske. Jag tror det.
Mm.
Sen är också ganska många jag har pratat med som är återvändare också.
Faktiskt. Ja, just det.
Att det, och jag tror att de gärna också vill få ut det, att det är möjligt att göra det.
Mm.
Och att de verkar väldigt nöjda med det, alla jag har pratat med också.
Har du fått dig att titta på Stockholm på ett annat sätt?
Bra fråga.
Efter en vecka i Västerbottens inland liksom, och när tåget rullar in och du går i gången där och ska ner i tunnelbanan.
Jag är ju, jag har alltid varit kluven, så det är inte de första åren då jag bara positiv, men nej, jag vet inte om jag blivit så. Det är väl snarare det att jag har börjat, att en av de här tankarna som har kommit under de här månaderna är ju en känsla av hur skört allting är. Att å ena sidan tycker jag att av det jag har sett, bara av det jag sett med mina egna ögon och hört med mina öron, så fungerar faktiskt Sverige ganska mycket bättre än vad man ibland kan få för sig.
Mm.
Även i orter som har det svårt. Ändå, än så länge så känns det som att det håller ändå ihop.
Mm.
Men när man börjar tänka på sånt som en ny finanskris, när vi knappt har hämtat oss alls efter den förra, eller för den delen bara en rejäl räntehöjning, vad som händer då? Att så mycket av, om man tänker då på de större städerna, regionala centrum som Umeå eller Sundsvall eller Skellefteå eller Norrköping eller Halmstad, just att där är det många jag pratar med som pratar om hur mycket det har hänt de senaste 10 åren och vilken utveckling det är, och att befolkningen ökar och det byggs och det är massor med satsningar hit och dit och, men att det här känns ju väldigt, jag tycker att så mycket av det här känns skört. Att det är så mycket av de här liksom nyöppnade barberarsalongerna, fina restaurangerna, att det är liksom ett litet stycke Södermalm i varje svensk större landsortsstad. Men att det känns som att allt det här kan krascha så fruktansvärt snabbt. Samtidigt som det som har motståndskraft mot konjunkturens svängningar, alltså föreningsliv, civilsamhället, folkrörelser på något vis känns ändå går på sparlåga ganska mycket.
Mm. Men krävs det inte också någon form av reell krissituation eller stort problem för att de här folkrörelserna ska på något sätt mobilisera och få kraft och sätta igång? Jag har tänkt på det som en förklaring, alltså över hela Sverige och politiken och sådär, när det pratas så mycket om att det är färre som engagerar sig politiskt och unga engagerar sig inte och sådär. Men det kanske helt enkelt är att vi har det fortfarande förhållandevis väldigt bra i det här landet och i Sverige. Jag menar alltså att människor inte har någon personlig anledning att engagera sig jättehårt i en folkrörelse eller sådär.
Nej, jag är väl ganska mycket inne på också att man inte ska det. Alltså har jag börjat känna.
Oj.
Mm. Ja, nej, men jag har tänkt på sista tiden har jag tänkt ganska mycket på varför jag gör det jag gör. Vad är det som driver mig? Vad är det jag vill uppnå? Och då har jag kommit på att för min egen del, jag tror ganska mycket på den här teorin om statsindividualismen. Känner ni till den? Alltså den lanserades väl brett i Lars Trägårds och Henrik Bergens bok Är svensken människa? Och vad de gjorde var ju att de vände på den här idén om Sverige som ett väldigt kollektivistiskt land och svenskarna som ett väldigt kollektivistiskt folk, alltså organiserade i folkrörelser, solidariska sådär. Och vad de hävdade istället var ju att nej, vi är i själva verket ett extremt individualistiskt land och vi har byggt en väldigt stark stat och en väldigt stark välfärd just för att kunna vara autonoma i förhållande till varandra.
Ja, men så är det ju, men, självklart.
Ja, men
och då skulle jag är verkligen, jag känner att det här träffar rätt i vem jag är.
Ja, och det tror jag många känner sig hemma i. Erik Andini gjorde ju en film, den här Swedish Theory of Love, där han lanserade det här som liksom en skapelse i något slags socialdemokratiskt laboratorium på 50-talet som liksom för att skapa en ny människa. Alltså, jag tror inte att det är så. Jag tror snarare att statsindividualismen faktiskt är resultatet av vilka vi är som svenskar. Mm. Det är en del av vår folksjäl. Men då tänker jag, apropå detta med civilsamhälle kontra stark stat, tilliten i samhället, att det jag vill och det jag vill kämpa för, det är att statsindividualismen även ska inbegripa landsbygden. Att även på landsbygden så ska man kunna få leva som en medborgare, en autonom individ, utan att behöva gå ihop med sina grannar för att gräva bredband, ordna sin vård, starta föräldrakooperativ eller på annat sätt liksom, eller ta hand om äldre. Utan även på landsbygden så ska man kunna få leva som den här liksom svenska individen. Det är en ganska ny tanke, men jag har kommit på att jag drivs ganska mycket om det av det, och jag blir ganska provocerad av att landsbygden ofta kidnappas i debatten som någon slags så här fin plats där civilsamhället har överlevt, till skillnad då från de här liksom förtappade urbana moderna miljöerna.
Fast jag, alltså där håller jag väl inte heller helt med om att det bara skulle vara på landsbygden då som civilsamhället fungerar. Och då tänker jag inte minst på senare år, jag tänker på flyktingströmmarna som kom 2015. Jag menar, vart mobiliserade civilsamhället? Jo, det var ju i de stora städerna.
Och dit, på landsbygden jättemycket.
Jo, men precis i början. Det var ju ändå, ja, men det var överallt, men det var också verkligen i städer. Mm.
Fast det hör ju till undantagen.
Jo, men det var lite grann det jag menade också, att när det finns ett behov så mobiliserar man.
Mm.
Och gör någonting. Och risken med en alldeles för stark stat här då, det kan ju vara att man blir helt försoffad och lat. Och sådana människor finns det ju också som säger, det där är inte mitt problem. Jag ska inte ge pengar i någon tiggarmugg, därför att det är inte mitt problem. Det där ska staten ta hand om. Det där ska deras eget land ta hand om. Det där
jag vill betala mer skatt så att jag ska slippa hantera tiggare. Det tror jag är den svenska modellen faktiskt. Det tror jag jättemycket är mycket bättre. Och jag förstår inte varför det inte
fast
dyker upp i debatten.
Jag tror att det är väldigt många som tänker att jag vill inte betala en krona i skatt till de där rumänska tiggarna.
Det tror inte jag. Jag tror inte det förslaget har inte lagt fram. Om man skulle ställa det förslaget mot att förbjuda tiggarna. Att man istället så här, får bort tiggarna genom att lösa det genom ett, liksom ett, ja, genom, på skattsedeln. Det tycker jag, det tycker jag är en
lösning. Nu känns det som nu blev lite mycket här. Men jag tror att du har fel. Men vi ska kanske inte börja lösa tiggeriproblemet.
Men när det gäller landsbygden, om vi ska återkoppla till Norrland och landsbygden då, så skulle jag väl säga att det som jag tycker är men, å ena sidan väldigt fint när man reser runt, det är att man märker att ja, det finns folkrörelser. Jag har just gjort en, eller håller på med en Folkets hus-turné, och det är ju verkligen så där liksom rakt in i folkhemssverige. Det är ju helt underbart att vara i. Men det som också, det som provocerar mig och det som provocerar väldigt många människor jag möter, det är det här att vi på landsbygden förutsätts vara det här mysiga civilsamhället som ska lösa. Och att faktiskt att det är institutionaliserat i det svenska samhället att landsbygden ska lösa sina egna problem. Men som staden har problem så är det liksom, det är aldrig något snack om att, jag menar, det är ni i kvarteret i Vasastan kan väl ordna ert eget vatten och avlopp. Jag menar, man skulle ju aldrig lägga det på dem så att säga. Men det förutsätts alltid på landsbygden att vi ska lösa det själva. Jo, och det tycker jag är problematiskt.
Jo, alltså det är ju det att jag tycker att det är i sig, så är det ju det faktum att civilsamhället reste sig för att stoppa Bollstabruks fria fall då till exempel, och faktiskt få en hel del saker att börja fungera igen. Det är ju å ena sidan såklart jättebra och fantastiskt, men det skulle aldrig ha behövt hända.
Nej.
För att det föreningsliv som jag tänker på är ju snarare det jag minns från min barndom, som inte handlade om att göra kommunens jobb, eller att hålla på och tjata på Trafikverket. Nej. I åratal tills de löser in några hus och river dem. Utan det handlade ju om att ungarna skulle få spela fotboll och komma ut i skogen och lära sig om djur och natur.
Mulleskolan.
Ja, precis. Det är som det föreningslivet jag känner. Visst, klart fotbollsklubben finns kvar, men att ändå det är mycket som har försvunnit där. Jag vill dra någon slags koppling där till marknadifieringen. Att man behöver inte den sortens föreningsliv lika mycket, därför att det finns ett större kommersiellt utbud. Och det, ja, sen får inte tala om TV och längre fram internet och allt det här som har liksom försoffat oss. Men jag vet inte vart det vill komma riktigt här. Men
jag tror jag förstår ändå vad du menar. Är det någonting du vill, jag tänker vi kanske ska börja avrunda, är det någonting som du känner att du vill berätta?
Vi sa innan, Sofia, att vi skulle prata om Sundsvall, men nu kanske det kommer in kanske det kommer in helt från
sidan här. Vi tar en avslutande litet snack om Sundsvall, därför att du gjorde en mellanlandning i Sundsvall. Du flyttade från Bollstabruk till Sundsvall där du gick skola, och sen så fortsatte du till Stockholm. Sundsvall är ju också en sån ort dit många flyttar från just Kramfors och Sollefteå, Härnösand, Övik, för att det är liksom den större staden i regionen. Och du var där, hur länge bodde du där?
Tre år.
Du gick journalistutbildningen på universitetet. Vad känner du för Sundsvall? Och innan du svarar så kan vi säga att jag och Po har ju pratat en hel del om Sundsvalls så här särställning i Norrland, som ganska hatad. Den känns liksom inte, den är inte tillräckligt norrländsk. Den har ingen själ, ingen identitet. Känner du igen det?
Nej, inte riktigt. För att från början så älskade jag ju Sundsvall, just för att det var den närmaste större staden dit man åkte. Först som barn för att handla i roligare butiker, och sen gå på konserter på Pipeline, köpa skivor, allt det här. Det var oerhört positivt laddat. Så att jag kom in på journalisthögskolan där, det var ju mitt förstahandsval. Jag hade kanske kommit in i Stockholm eller Göteborg, men jag sökte inte ens dit, jag sökte Sundsvall. För jag ville bo i Sundsvall. Men
vilka år var det här då?
Det var länge sedan, det var 92 till 95.
Ja. Vad var du då? Var du någon slags indie eller got?
Ja.
92 till 95.
Ja. Var du indie?
Ja, det var ju, ja, det började ju bli, det var ju sån där, ja, men det var ju liksom indie. Det var ju liksom, ja, Popsicle och sånt som, ja, kom till Pipeline.
Ja.
92, va? Då spelade Popsicle på Pipeline. Mm. Minns jag mycket tydligt. I december 92, tror jag.
Ja, det hade, ja, varit precis när de hade gett ut Läcker, tror jag.
Precis, så var det. Bodde du på Dalgatan?
Det gjorde jag. Förrådet.
Mm. Är du student på stället?
Ja, precis. Ja. Jag var den första som bodde i mitt studentrum.
Jag räknade ut det, för jag såg en bild i boken här som jag såg. Ja, men där är ju de där husen.
Ja, så de var helt nybyggda?
Ja, det var det. Mm. Oerhört fräscht.
Men du drog ändå därifrån. Jo. Du kände inte att du ville stanna där, utan du 3 år räckte.
Ja, det var väl det att jag ville till... Jag hade gjort min praktik på DN och då bott ett halvår i Stockholm och kände att där fanns ju mitt folk. Alltså seriemupparna. Mm. Där fanns liksom Galago-tecknarna och där fanns världen jag verkligen ville tillhöra. Mm. Så att det var liksom dit jag flyttade.
Vilket år hade du praktik på DN?
Det var 94.
Träffades vi då?
Jag tror inte att vi träffades, men jag minns ju att du förekom i spalterna och i samtalen på redaktionen.
Jaha, vad sa de då?
Jag minns att de sa, de gjorde någon slags ordvits på Stackabo och pratade om stackars Po.
Jaha, oj då, vad hade jag gjort?
Jag minns inte varför det var synd om dig, men det var någon synd om dig av någon anledning just då i alla fall.
Okej. Okay. Mm. Jag undrar vad det kan ha varit.
Mm. Men, åter till Sundsvall.
Ja, Sundsvall, ja. Jo, nej, men sen så är det att jag har väl fått en lite mer så här komplicerad syn på Sundsvall efter det. Och det beror faktiskt tyvärr väldigt mycket på Sundsvalls tidnings kommentarsfält.
Oj, på st.nu?
Ja.
De kommentarsfälten som alltså är borttagna, ja, nu sen länge. Men du var inne där. Men du var inne där och läste alltså.
Jo.
Och vad var det som var så beklämmande med just det här kommentarsfältet?
Nej, men att... Det var en extremt tråkig attityd, tycker jag. Framförallt gentemot allt som något överhuvudtaget andades kultur. Jag minns det var ett antal år där det var ganska mycket för att man skulle bygga ett nytt kulturhus, bygga ny teater och sådär.
Det var ett bråk. Ska vi bygga äventyrsbad eller scenhus?
Och så kunde det vara så här...
Och det blev äventyrsbad.
Ja, och det kunde vara så här 200 kommentarer. Det som var så kulturfientliga så att jag höll på att smälla av. Att det verkligen var där. Dels såklart den eviga vårdskola, omsorg. Det är allt skattepengarna ska gå till. Ingenting annat. Och sen det här, vill man gå på teater kan man åka till Stockholm. Alltså, och sen så på något vis så kopplar jag också ihop det här sen med annat jag läst om. Var det en sån sak som när Claes Olsson flyttade till, alltså City Claes Olsson flyttade från det gamla Dagbladet-huset.
In i gallerian.
Och det var sån jädra liv om det med parkeringar. De klagar på parkeringar hela tiden.
Att gå in på st.nu, nu ska du få se, det är fortfarande parkeringar de råkar om.
Att det är så här, man ska köra bil och man ska hata kultur. Alltså, uppenbarligen är det ingen plats för mig.
Jag säger inte emot, tyvärr. Alltså, det här låter ju... Nu
får jag vara, jag bara står och njuter.
Nej, men alltså, jag bor ju i Sundsvall. Jag har bott där hela mitt liv. Jag tycker om Sundsvall, jag trivs där. Vilket ju då måste sägas beror på helt andra saker än kulturutbudet. Mm. Och det beror på helt andra saker än eventuella... shopping- och parkeringsmöjligheter. Där jag ju till och med driver på ledarsidan tesen att vi måste bygga en modern stad för framtiden, och då är det inte bilar och affärer liksom. Det är inte bilar och butiker vi ska ha, utan vi ska ha människor och mötesplatser, alltså lite så. Och det är ju inte populärt i den här stan. Men sen så finns det ju, som tur är, människor som trots allt då väljer att stanna i Sundsvall. Och det finns ju jätteengagerade människor som försöker få kultur att hända. Det finns fortfarande, så Pipeline finns ju kvar. Det är en av de gamla liksom föreningarna från vad hette det, kontaktnätens tid, som faktiskt fortfarande är kvar, som fortfarande har massa konserter. Så jag tror fortfarande att folk åker dit från Kramfors och Bollstabruk för att gå på konserter, för att det händer saker sådär. Så att jag kan inte dissa hela Sundsvall. Det finns fortfarande liksom både eldsjälar och andra som ändå försöker göra de här sakerna och åstadkomma kultur, och som försöker cykla liksom, fastän det är en bilstad.
Ja, det är ju Sveriges Los Angeles.
Ja, men jag förstår, jag förstår ju ändå vad du menar.
Alltså detta sagt från en grundinställning som är kärlek, så är det så att jag känner mig så här, jag känner mig missförstådd av Sundsvall, trots att, alltså inte jag personligen, men jag känner att sånt som jag står för och tycker om uppskattas inte av.
Men så känner ju
folklagen.
Jag med, fast jag bor där. Jag känner mig missförstådd av Sundsvall. Jag bor ändå kvar. Det kanske är något så här machosistisk drag hos mig eller någonting. Men...
Är det rubriken på den här på missförstådd av Sundsvall? Du hade ett kulturtips också.
Just
som
det.
Du skulle bjösa på.
Just det. Jag tänkte igenom det här med kultur jag gillar, och så tänkte jag att Det där vet ju alla redan. Så då tänkte jag, jag måste liksom gräva djupare. Så därför så vill jag tipsa om ett fanzin som heter Hunden som vägrade dö av Jonas Juso.
Okej.
31-åring bosatt i Piteå. Och jag vet inte, det här...
Det låter som ett samiskt efternamn, eller?
Ja, det stämmer. Och han gör ett fanzin som jag har kommit ut med. Det är väl inte riktigt 20 nummer, men bortåt det i alla fall. Som då är, blandar liksom recensioner av så här utställningar och konserter han går på. Mycket så här punkspelningar, utställningar på Havremagasinet och liknande, han åker runt där. Och intervjuer med punkband och så. Och sen personliga så här vardagsbetraktelser. Det kan vara några sidor rakt upp och ner om att vara på storloppis på Nolia, eller att fälla några träd med farsan. Och det är, det är väldigt så här rakt på sak, ingen skitsnack.
Hur hittar man det?
Jag vet inte riktigt.
Man måste ju kunna googla. Han måste ha någon kontakt på nätet.
Men det är på papper?
Ja, det är på papper.
Ja, och inte på nätet?
Nej.
Men man måste ju kunna beställa det på nätet på något sätt.
Ja, nej, men jag tror att man kan googla. Det är det bästa.
Säg igen vad det heter.
Hunden som vägrade dö av Jonas Juso.
Okej, vad bra.
Tack så mycket.
Ja, tusen tack.
Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma. Det var roligt.